Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin, som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app, där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden, följt av 80% rabatt som du sen behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet, så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe, utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet, så detta är absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Framgangspodden with Alexander Perleros.
Och nu får vi lyssna in en otroligt spännande gäst som var i Sverige, och då passade jag på att köra ett avsnitt med henne. Nämligen Maja Nilsson Lindelöf. Hon har hundratusentals personer som följer hennes liv varje dag. Och hon har också det ärofyllda uppdraget att vara ambassadör för UNICEF. Hon är gift med en av Sveriges absolut bästa fotbollsspelare, nämligen Victor Nilsson Lindelöf. Och vi pratar massor om allt. Om hela hennes resa från Västerås till Stockholm. Vi pratar om när hon blev tillsammans med Victor, hur det är att flytta runt med honom runt om i världen. Och det har varit upp och ner. Och det kan jag bara själv förstå. Att lämna Sverige för olika typer av länder och inte känna någon där, det är inte enkelt. Vi går också in som livet som influencer, där hon flera gånger känt såhär, är det här någonting för mig? Vi pratar om ångest, stress, depression, hennes absolut bästa tips och massor av annat. Nu kör vi igång med ett otroligt spännande, intressant avsnitt med ingen mindre än Maja Nilsson Lindelöf.
Welcome, ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgangspodden with Alexander Perleros.
Varmt, varmt, varmt välkommen till Framgångspodden, Maja Nilsson Lindelöf.
Jättekul att vara här.
Kul att ha dig här.
Jättekul. Och du sa efter namnet rätt. Vi pratade om det innan här.
Jag har tränat på det, ska jag säga det. Jag har till och med stavat det fel här.
Ja,
så att jag inte skulle... Det sades ju med F,
ja.
Men man uttalar med V.
Ja.
Bara det är så här, why?
Nej, jag
varför
vet
gör
inte.
Ni så här mot alla?
Jag måste fråga honom det. Varför?
Löf, men man säger V. Men ändra till ett V.
Ja, exakt. Men du sa det i rätt ordning också. Många säger Lindelöf Nilsson eller är det bara ett eller.
Ja.
Du fick till det.
That's my job.
Ja, exakt.
Hur mår du?
Jag mår bra, jag mår bra. Vi är hemma i Sverige. Coronatider.
Bor ni i Västerås då, eller?
Ja, vi är här nu 2 dagar för lite jobb. Men så åker vi tillbaka eftermiddag. Det känns säkrare också. Men jag har varit förvånad när jag kom hit, för det är verkligen som normalt här.
Ja. Alltså, det är därför alla hatar Sverige / Stockholm.
Ja, för i Västerås är det inte så här. Då är man hemma.
Ja, ja. Jag tror alla... Det var så här, vi skulle åka ner till Åmål, var en tanke, och hälsa på. Men då sa Idas mamma jobbar på bank. Och då sa hon så här, men Ida och Alex kom. Bara, nej, de där jäkla äckliga stockholmarna. Håll dem! Och jag tror att nu har vi börjat gå ut att Stockholm börjar få en folkimmunitet. Vad betyder det? Jo, att det är så sjukt många som är sjuka i Stockholm. Så var bara, bort
nej, med dem. Nej. Jag hörde, var det inte rekord i helgen att så många hade varit ute? Hela Stureplan hade varit... Hörde jag i alla fall. Jag vet inte.
Ja, jag också. Ja, jag läste någonting om det också. Det är stökigt.
Ja.
Det är
galet.
Ja. Men ni, har ni klarat er? Senast vi skulle köra så avbokade ju jag på grund av att jag inte ville smitta med dig och hela din familj med corona, för att jag hade ju corona.
Ja.
Men har ni klarat ifrån det?
Alltså vi har klarat oss, tror vi. Men vi var i Marrakesh, jag tror att det var i februari, och då kom vi hem allihop och då var vi alla dåliga. Men då var vi bara hemma och var sjuka. Så att ingen av oss gjorde ju tester eller något. Utan vi trodde ju bara att det var en vanlig förkylning. Det var innan allt det här började eskalera. Så att vi vet inte.
Mm. Vad trivs du bäst?
England. Jag har kommit fram till det nu när jag är här. Att det är som att jag längtar hem när jag är här. Och fast när jag är där, då tänker jag att jag längtar till Sverige. Men jag längtar verkligen hem nu. Till vårt hus och vår liksom vardag.
Det är just för att det inte känns så bra här med mig i rummet.
Exakt.
Men nu längtar jag ännu mer.
Ja, verkligen.
Men typ nu.
Nu, och hem.
Ja. Men nej, kan du inte berätta bara om hur ni bor? Hur ser era boende ut? Hur ser livet ut?
Vi bor i England, i Manchester. Och där har vi en villa. Vi bor lite utanför stan. Mycket träd och skog och hästar. Och riktigt så här engelsk idyll faktiskt, verkligen. Och sen har vi lägenhet i Stockholm och Västerås. Lite så här, ja... Så när vi kommer hem har vi någonstans att bo. Första åren när vi bodde i Lissabon, då hade vi ingen lägenhet i Sverige. Så när vi kom hem, då bodde vi antingen hos min mamma eller Viktors mamma. Och så var vi hemma liksom 5 veckor i rad. Det går ju inte. När man väl har flyttat hemifrån och sen ska man hem och bo hos någon igen, det går inte.
Ingen bra.
Nej, så efter första året vi bara, nu måste vi ha lägenhet.
Bädda sängen efter det.
Ja, men typ.
Upp trumporna.
Ja.
Och, men ni bor i en villa. Jag och Ida kollar ju på villan nu.
Ja.
Hör att vi känner ju lite grann så här att nu med Elvis, att man själv är uppväxt. Jag är uppväxt i Haninge, Ida är uppväxt i Åmål. Vi är uppväxt i så här. Det här att man kan gå ut och bara hoppa i en vattenspridare.
Ja, jag håller med.
Att man kan gå och leka burken. Mm. Att man kan göra sådana saker som man inte kan in i stan.
Nej, nej.
Och springa på en gräsmatta bara.
Ja, exakt.
Hur ser det? Har ni en gräsmatta eller?
Vi har en gräsmatta. Vi har en gräsmatta. Ja, och sen... Ja, en jättefin villa bor vi. Så att jag älskar att bo i hus. Fast det är också så här, det är lätt för mig att säga, för att det är inte så att vi underhåller det själva. Alltså man förstår ju också med hus, vi har problem varje vecka. Vi har ju haft möss och grejer i huset och ja, allt möjligt.
Möss?
Ja, möss.
Möss, ja, alltså,
ja.
Möss.
Ja, just det, alla säger att jag säger det fel. Möss.
Möss, jag tror det var must, att det var en sån här säkerhetsstyrka.
Ja, nej, möss. Men djur.
Möss?
Ja.
Ja. Men var det råttor och musar eller var det?
Det var möss.
Möss.
Säg, musar, jag vet inte. Men vi bor vid en skog så att hela köket var liksom invaderat. Så antisemix fick komma och grejer. Ja. Men jag håller med, vi letar efter hus nu i Västerås också. För nu har vi har också en son. Så vi vill också ha ett hus där vi kan gå ut liksom, vara med honom.
Hur har det blivit att bli förälder?
Det är det bästa som finns. Det bästa som finns. Men också väldigt jobbigt. Alla säger att det är jobbigt, men det är faktiskt jobbigare än vad man tror. Jag var lite blåögd och tänkte att det här är inte så jobbigt. Men det är det.
Du fick ju, ni fick barn i vecka 37. Så att det var ju lite tidigare. Och det var ju en rätt stökig period där.
Ja, det var riktigt tufft faktiskt. Vi åkte bara in på en rutinkontroll. Och så sa de att han hade slutat växa i magen. Vi hade känt lite, alltså ont i magen. Och, så jag var glad, för jag tänkte att nu kommer det komma igång. Och jag förstod inte riktigt att det var ändå 4 veckor tidigt. Liksom, att det inte borde vara så. Eller borde och borde. Men. Så vi åkte hem och bara ringde familjerna. För då sa de att ni måste bli igångsatta. Vi måste välja ett datum och sådär. Och sen, och just då, tajmingen var ju dålig. För att då var det ju landslag samma vecka. Och så var det liksom en hel storm kring det här. Så att, ja, det var jättetufft. Men jag är glad, och jag och Viktor har sagt det, att vi är väldigt medievana också. Och vana vid det. Så att vi loggade ju bara ut. Jag tror att det nästan var jobbigare för våra familjer liksom, att behöva läsa skiten. Vi läste inte någonting.
Vad var det som hände där för någonting?
Men Viktor tackade nej. Och man ville få det till att han tackade nej av en annan anledning. Och så vill man ha en förklaring. Men vi vet också hur media är. Så säger vi att allt inte som det ska. Så att han stannar hemma. Vi ska kanske föda barn. Vi vet inte. Då gör de en grej av det istället. I alla fall förmodligen i England. I Sverige vet jag inte. Där är de lite mer snälla kanske.
Men jag läste att det var någon grej för att han tackade nej på grund av att John Guidetti blev petad.
Ja, exakt. Ja, för att, ja, för de är jättebra vänner. Så att, ja. Så det gjorde de en grej av. Och sen spinner du på. Så jag tror att det var en av de här medierna som la upp så här 4 bilder på en dag på Viktor och så här. Landsförrädare, de skrev inte det, men kommentarerna var ju liksom så här landsförrädare, och medan vi bara var oroliga över.
Hur stor var den stormen? Var ni i England då?
Vi var i England.
Och vad var det som, hur var det så här, rubriker överallt, fick ni sms överallt, var det så här att era konton bombades på Instagram eller hur? Ja. Jag har varit med om några stormar, men kan du inte berätta hur den här var? Och sen skulle, och i det läget också, när det är extremt känsligt.
Mm.
Ni skulle ju få ert första barn.
Ja, exakt.
Och med allt vad det innebär.
Ja.
Det är ju kaos redan då.
Exakt. Men i England var det ju ingenting. För att där, de är ju inte så insatta i landslag. Men i Sverige var det väldigt stort. I alla fall i vår värld. Och jag tror många höll med. Men det jag märkte ändå var att desto mer tidningarna triggade och media, desto mer kom folket med oss. Att det var så att det är rätt att föda. Alla förstod ju, fast ingen ville liksom. Så det måste jag säga, folk hade väldigt mycket respekt gentemot oss. Så att från att det var lite irritation och så här hotmail och kommentarer, till att det faktiskt var tvärtom, att det var så här, vad håller ni på med? Då menar de ju tidningarna. Så att det var motsatt effekt, tror jag, än vad de trodde det skulle bli. Jag tror att de ville måla upp Viktor som någon slags bov, och han talar inte sanning och sådär. Istället var det, låt dem vara i fred liksom. Så. Mm. Något fint blev det i det. Men vi loggade ut helt, och alltså bokstavligen gick inte in på telefonerna den veckan. Och sen koncentrerade vi oss på att föda barn istället. Så tog vi det efteråt. Liksom.
Och det var rätt tufft, har jag läst också. Att det var väldigt mycket så här blandade känslor. Och
ja, verkligen.
Du grät mycket och gick och spydde.
Ja.
Vad gör man inte? Stödja.
Nej, och sen somnade han i soffan och jag bara satt och grät. Men han var så mycket, liksom, han hade ju så mycket känslor han med, och det var för mycket.
Man gick i huvudet.
Men bara, jag hade haft så normal och bra graviditet, och kanske lite blåögd i det också, att lite så här, lite för så här, tänkte inte att något kunde hända. Och så från det till att nu mår inte er bebis bra, var det otroligt svårt att ta in. För jag var liksom gravida jättefort, allt gick väldigt väldigt smärtfritt, så jag hade nog inte tänkt på att det kunde gå fel. Låter ju naivt, men så var det. Så att det var verkligen natt och dag. Så det var nog det. Liksom bara, och ja, man, som mamma lägger man också mycket på sig själv. Jag har varit så här, har jag stressat för mycket? Jag jobbar för mycket? Jag har tränat för hårt? Allt var väldigt jobbigt då, faktiskt. Men det var också typ en mysig vecka. För vi liksom loggade ut, vi la pussel. Jag åt typ 10 glassar om dagen.
Varför glass då?
Ja, Magnum.
Nej, visst är Magnum, det är gott med nötter.
Ja, absolut inte den här vanliga, vad heter den?
Nej.
Classic, vem äter den? Min man äter den, jag förstår inte.
Nej, men det är ju som att man äter mörk choklad.
Ja, nej.
Varför äter du mörk choklad? För typ så 85%
det kan
lika
med
skit
att
äta. Eller heller är det typ en påse kakor bara i munnen.
Exakt, nej. Nej, nej, men, och sen kom man och sen bara glömde man bort.
Jättefint namn.
Ted tycker Louis. Du det?
Ja, ja, jag tyckte det var ett coolt namn.
Det är lite svårt i England. Där har de ju inte dubbelnamn på det sättet. Och liksom, det är ju svårt att förklara. Ted Louis. Så antingen säger de Ted eller Louis.
Alltså, det blir alltid ett frågetecken om de säger så här. Oh, what's the name? Ted Louis.
Ja, och sen Nilsson Lindelof. Det är så här, va? Vad säger du? Ingen förstår vad vi säger.
Nej.
Så det kanske vi ska täcka till på med nästa namn. Det tänkte vi inte riktigt på.
Men du är sugen på fler barn, känns det som då?
Ja, vi vill ha 3.
Fem till.
Ja, 5 till. Nej, men 3 totalt tror jag. Vi var inne på 4, men då förstod vi också att då blir det liksom, man måste alltid ha 2 bilar eller typ en stor minibuss. 3 blir bra.
Ja, det är nog ganska, blir nog ganska mycket stökigare sen.
Ja. Ja. Men min man har, vad har han? 3 bröder. Så han vill ju ha många.
Om du fick välja nu då? Jag och Ida pratade faktiskt om det här om dagen. Mm. Att vi skulle ju i alla fall vilja ha ett till. Mm. Ta ett steg i taget. Men då är vi inne på att vi gärna skulle vilja ha en tjej.
Ja.
För att man har en kille och sen vill man se hur det är att ha en tjej. Hur känner du då med tre barn till? Är det fyra grabbar du är sugen på att ha? Eller?
Nej, jag tror att vi bara kommer få grabbar. Så jag ställer in mig mentalt på det. Men jag vill ju verkligen ha en liten flicka också. Mm. Så att jag hoppas verkligen på det. Men det blir ju vad det blir liksom.
Mm.
Fast får vi fyra barn och den fjärde kommer ut och det är en kille, då kommer jag nog känna så här, och sen kommer jag bli jätteglad.
Det är bara fortsätta som en kompis till mig har gjort. David Eberhard. Han har åtta barn, eller
nej,
nio.
Det hade
de fortsatte också, de fick bara killar och sen fortsätter de. Sen så började det bara så här.
Vart det någon tjej?
Ja, men det tror jag.
Det tror jag.
Det vore ju tråkigt annars.
Ja, verkligen.
Ja, men det tror jag. Det är jag för mig att det blir. Men de fortsätter. Jag tror nio barn kanske. Men då måste man nästan, har man nio måste man nästan ha tio, va? Alltså då är det nästan så att man får bara, då kör vi en till.
Men tror inte att det blir en grej också? Man bara fortsätter som så här familjen annorlunda. Bara producerar.
Ja.
Fruktansvärt.
Ja, man tänker ju så här på hur sliten kroppen blir.
Ja, exakt. Det är det jag tänker. Jag var gravid 10 gånger.
Nej.
Nej.
Det är så att du har ju en tatuering på dig också. Mm. Som jag vet att du blir lugn av.
Mm.
Var sitter den någonstans?
Här. Det är på min mamma. Och nu har jag förträtt.
Ah, mm. Hur gammal är hon där?
Wow, jag tror hon är som mig, 26.
Ja. Ah.
Många säger att hon har hockeyfrilla, men det har hon inte. Utan det var det när man är en sån här lugg, gardinlugg. Det var inne då. Är ju inne nu.
Hur kom det sig att du gjorde den?
Mm, det var faktiskt också min första tatuering. Och jag var bara sugen på en tatuering. Och då kändes mamma självklar. Däremot vet jag inte om jag ångrar den nu. Jag älskar min mamma, jag älskar min tatuering. Men nu är jag nog lite med att jag bara var helt clean. Och så sitter den där, men det är inte något jag tänker på. Det är bara ibland.
Mm. Fast det är lite också sådär kanske att lasra bort sin mamma.
Det är mörkt.
Alltså det känns som hon bara, hade inte du en bild på mig där?
Nej.
Ja,
nej,
det
nej.
Var ju så.
Så det kommer aldrig hända. Den sitter där nu.
Ja. Du är också allergisk mot pollen.
Mm, det är.
Känns det jobbigt?
Ja.
Rädd för katter är du också?
Det är
ganska sällsynt.
Är det det? Jag tror inte det.
Nej.
Både jag och min man är. Jag är verkligen, jag har hellre en inbrottstjuv i mitt hus än 10 katter. På den nivån är det. 5 katter.
Är ni med så här katt-community, ni två? Men typ så här, alla som är rädda för katter, typ. Grupp på Facebook eller något.
Ja, nej.
Jag tänkte för att jag inte träffar folk som är rädda för katter. Så ni verkar ju känna jättemycket.
Men de är liksom katt. Så smarta och omysiga. Jag kommer ihåg, en av mina bästa vänner hade en katt. Och så skulle jag ta mig mod och klappa den här katten. Och så fräser jag till
och mod och klappa katten?
Ja, jag var så, nu ska jag liksom överkomma det här. Klappade och så fräste den och rev mig. Och då sa hon, men du kan inte klappa henne, hon är en elaka. Jag bara, varför har man ens ett elakt husdjur? Alltså det är det jag menar. Man har ju inte det.
Nej.
Då har hon bara accepterat det, för katter är elaka.
Men är det något som har hänt i ditt liv eller?
Nej, inte vad jag kommer ihåg.
Nej.
Men jag går ju till en psykolog, så jag kanske ska börja gräva i det och se om det är något gammalt.
Förut så gick du till en livscoach.
Mm.
Det är inte psykolog? Det är inte samma person?
Nej, jag bytte. Jag insåg att jag behövde mer hjälp.
Ja.
Hon var fantastisk. Men det var lite... Och det hade jag nog kunnat gå till nu, för nu känner jag mig klar med att gå till psykolog. Men det var väldigt täcka positivt och kristaller och sånt som jag gillar. Jag tror på sånt. Men just då i livet behövde jag mer lista ut varför jag kände och tänkte som jag gjorde.
Jag vet att du gillar ju personlig utveckling och mycket kring det. Kan du inte gå in på några verktyg eller några saker som du använder av? Om det är kopplat till olika rutiner eller något du gör, eller om det kommer negativitet. Eller har du några saker som du har lärt dig där eller har tagit med dig och använder?
Något jag verkligen har lärt mig är, och det, jag vet inte om det låter liksom enkelt och klyschigt, många kanske har hört det, men att lista ut vad ångesten är. Man kan gå runt dagar och bara, ångest är någonting i magen. Men jag har blivit duktig på att verkligen ta reda på vad det är. Det kan ha varit att en person sa något som gjorde mig ledsen. Och det förmodligen grundar sig i någonting mer i vår relation, eller att vi måste lösa någonting. Eller en händelse som hände. Jag har liksom lärt mig att lista ut vad känslorna är. Och gör att, det gör att ångesten släpper fortare för mig. Jag hade verkligen mörk ångest när jag ser tillbaka på det. Grov ångest. Men också insett att jag har lite så här posttraumatisk stress. Saker som har hänt i livet. Och jag är en väldigt känslig person. Så jag kan inte bara skaka av mig saker. Utan jag måste ta tag i det liksom.
Så när du har mått som sämst då, eller den här mörka perioden du pratade om, när var den?
Jag tror att det varit bättre för kanske ett och ett halvt sen jag började gå till psykolog. Men det började kanske när jag flyttade till Lissabon, till Viktor, min man. Flyttade dit, ung och ensam liksom. Då fick jag ätstörningar, för att det var liksom det enda jag kunde kontrollera i mitt liv. Jag var arbetslös, jag hade inga vänner där. Inga planer på att studera. Alltså jag hade ingen plan på mitt liv. Och jag har kontrollbehov och alltid haft stora ambitioner. Så när jag flyttade dit, det jag kunde kontrollera var att träna. Och att gå ner i vikt och vara i form. Liksom, och vad jag åt. Så det eskalerade verkligen. Jag tror som minst vägde jag 50 kilo. Liksom, och tränade 2 gånger om dagen. Och sen gick det över till att jag tränade för mycket. Så jag började äta, men jag tränade maniskt. Och sen gick det över bara till ångest liksom. Så,
en jobbig tid det låter som.
Ja, jag tror att jag var väldigt vilsen och ensam.
Men alltså ensamheten är ju tuff.
Ja.
Och den tycker jag inte, jag vet inte hur du såg innan, men det kan ju bli så att man tänker att så här borde det vara. Och ni träffades och har den här starka kärleken till varandra.
Mm.
Men sen så kommer den här vardagen in.
Exakt.
Och då... Och så, ja. Och så här, Lissabon, jag har inte allt för många kompisar där.
Nej, exakt. Och jag försökte väl, men det var ingen som pratade engelska. Jag kunde inte portugisiska. Men sen framför allt tror jag att det var... För just då var jag väldigt nöjd med att liksom bara ha Viktor. Vi var ändå nykära och allt. Men det var mer att jag kände mig ensam i mig själv. Vem ska jag bli? Och hur blev det så här? Och jag var så kär i honom, men var så kär då... Att allt annat fick stå på paus. Och det är inte heller vem jag är riktigt. Så jag förlorade nog mig själv i det liksom. Att jag fick offra det lite just då för att vara med honom. Och så tog det några år innan jag hittade tillbaka till min väg liksom.
För du känns ju väldigt driven.
Ja, jag är väldigt driven.
Och jag, som du säger, kan ju det kanske dämpa. Att det känns som att det dämpar där.
Ja.
Att det är så att alla ambitioner man har, allt man vill göra. Och sen så... Är man i Lissabon?
Ja, precis.
Och bara...
Ja. Och gör ingenting. Nej, alltså, det var liksom... Han gick och tränade och då städade jag, så gick jag och tränade. Och sen bytte jag lakan och sen gick jag och tränade igen. Och sen kom han hem och då hade jag lagat middag. Och verkligen motsatsen till vad jag ville vara, liksom. Så, ja, det var nog där det började, liksom. Att jag tappade bort mig själv. Vilket jag också tror är väldigt enkelt. Idag är jag väldigt stolt och glad över att jag ens... Jag kommer ihåg att det var en period jag ringde min mamma och var så, men åk hem ett tag, flytta hem en stund. Liksom, ni kan ha distans igen. Men jag ville så gärna vara med honom. Så jag gjorde aldrig det. Och nu är jag väldigt glad och stolt över att jag ens var kvar och kämpade på. Liksom, och bestämde mig.
Vad sa han till dig då?
Ja, men han har alltid varit väldigt förstående. Alltså, och lyssnat på mig och... pushat mig att göra vad jag vill. Så att jag började ju plugga portugisiska och sen marknadsföring på distans, och han var ju den som liksom, men han har alltid pushat mig, men det kan inte vara lätt för honom heller. Det är inte så att han var så här, vi flyttar hem till Sverige, jag gör det för din skull, utan det var ju hans stora dröm. Så ja.
Hur kom du ur det då? Hur kom du ur den här mörkare perioden, eller du kände så att nu börjar jag landa igen, eller nu börjar det kännas bättre?
Jag började liksom jobba. Jag började hitta vad jag ville göra. Jag pluggade marknadsföring och då förstod jag att det här är vad jag vill jobba med. Reklam och marknadsföring. Jag vill göra någonting kreativt. Och sen började jag bloggen. Och bara det lilla, att bara blogga lite varje dag, började jag märka var kul. Och sen började jag få samarbeten och började utveckla det kreativa i mig. Så det var det som hjälpte mig. Att bli min egna person liksom. Och göra något jag tycker är kul.
Nu är det ju ganska nyligen släppt en kollektion också, Mina Trikot.
Ja,
jätteroligt.
Jättekul. Ja, verkligen. Ja, hade någon sagt till mig det här när jag var 21 och bodde i Lissabon, att allt det här hade hänt, då hade jag aldrig trott på det. Aldrig någonsin. Så att jag är väldigt stolt av mig själv faktiskt.
Men en sak som du och Viktor precis nyligen har blivit också. Mm. Det är ju ambassadörer för UNICEF.
Ja, ah, det är fantastiskt.
Det är ju helt magiskt.
Ja, vi är så stolta, så det är inte klokt.
Jag
är stolt. Ära. Ja, det är en ära.
Berätta, hur kommer det sig och vad är det ni ska fokusera på?
De kontaktade oss i höstas och vi har pratat fram och tillbaka om hur vi ska göra och vilket slags ambassadörskap. Och jag är väldigt glad att de liksom ville ha med mig också, för det är också en stor chansning för dem. De har aldrig haft en influencer på det här sättet. Så att, men de såg oss som ett power couple, så nu ska vi göra det här. Och jag bara, vi är så motiverade att sprida budskapet, att faktiskt göra skillnad med våra kanaler. Vi ska åka på fältresor, vilket jag verkligen ser fram emot. Att få se liksom den, ser upp på riktigt vad som händer. Vi var där igår på ett möte, jag ska tillbaka dit senare idag. Där man bara får se hur så här, ett paket nötkräm, 3 paket om dagen, hjälper liksom ett barn att överleva. När man ser det här lilla paketet med nötkräm, man förstår ju inte det. Så att jag ser fram emot att bli mer utbildad inom ämnet och faktiskt göra skillnad på riktigt. Otroligt stort ansvar.
Det där kommer vara så otroligt blödigt.
Ja.
Alltså att vara där nere och så se... och sen så kollar ni på Ted Louis, hur han har det och vad han gör. Och sen så träffar ni så här 100 barn där nere som har en helt annan grej.
Nej, men vi pratar om det, för vi har alltid brytt oss om barn såklart. Men sen man själv varit förälder, man klarar ju knappt av att se sådana reklamer. För att man förstår inte hur det här ens får hända när man har en egen liten bebis hemma. Att det faktiskt finns sådana som inte får mat, det är liksom helt, eller blir utsatta eller allt. Det är för, ja, fruktansvärt. Så jag är glad att vi faktiskt kan få göra skillnad på riktigt. Jag har velat jobba med att göra skillnad länge. Och vi har försökt lista ut om vi ska starta någon egen organisation. Eller, så hittills har vi jobbat med lite olika från Sverige. Men nu äntligen så har vi liksom ett tydligt mål. Och främst vill vi fokusera på utbildning. Också, jag vill mycket för kvinnors rätt till utbildning eller flickors rätt. Och att... Det är där också, precis som vi pratar om, att det är där de får tryggheten. Många flickor, om inte de går i skolan, blir de bortgifta. Att det är mycket som grundar sig i skolan. Och jag hoppas att vi kommer göra stor skillnad. Jag kommer se till att vi gör stor skillnad, vilket de är.
Om vi hoppar in på din uppväxt i Västerås.
Mm.
Och sen så har vi några gemensamma grejer. Bland annat har ju båda jobbat på McDonald's.
Ja.
Vad gjorde du där? Stod du i kassan eller fick du steka burgare?
Jag stod i kassan.
Ja.
Mm, vad gjorde du då?
Nej, jag fick inte stå i kassan tyvärr.
Det var mycket att killarna stod i köket och tjejerna stod i kassan.
Ja.
Var det inte det?
Ja, jag uppfattade det som att de som de gillar bäst fick stå i kassan. Och de som de inte alltså, gillade, de gömde dem där bak i fritösen eller fick steka kött.
Men så kanske var. Så,
för att ofta var det så att någon som kanske jobbat och stekt ett år, den fick till slut komma till kassan. Och sen fick man komma till drive-innen.
Ja.
Det var också väldigt kul.
Det var faktiskt sådär. Kul.
Det var och du stod där, eller?
Ja, jag stod där.
Ja. Hur var det då?
Jo, men det
var
bra.
Hur var det då? Ett as!
Nej, men det var kul. Alltså, otroligt lärorikt jobb på McDonald's. Herregud. Men efter det så började jag på IKEA. Och IKEA tycker jag är en otrolig arbetsplats. Då stod jag i köket och serverade köttbullar med sån här hatt, blå hatt.
När man går runt där så köper man en sätt för 49 kronor. Ja. Då stod du där och sa så här, ja, vill jag ha 6 köttbullar eller 8?
Exakt.
Typ.
Och så ville, och kunde de säga så här, jag vill ha 6. Och så bara, kan jag lägga på en till? Och man bara, men ta bara emellan då, för 2 kronor mer. Så får du 2 till köttbullar. Alltså så här, otroligt. Ja. Så det gjorde jag också i något år, några år.
Ja, men där trivdes du bra.
Ja, det var bra. Det var när jag gick i gymnasiet, 3:an på gymnasiet.
Mm. Sen har jag också varit telefonförsäljare.
Det var inte min grej.
Det var inte din grej.
Nej.
Vad sålde du då?
Telefoner.
Telefoner?
Ja.
Ja. Typ så här...
På 3.
Ja, okay,
jag stod i en butik i Solna. Mm. I Solna centrum.
Mm.
Och så, men det var liksom inte min... Det här att behöva... Man skulle få in på något sätt fint att ni får ett bredband på köpet. Vad så fick man ju inte det.
Nej.
Jag kunde inte det. Jag fick få ont i hjärtat. Så jag sålde ingenting. Jag stod ju bara där och hjälpte folk med telefonerna typ. Så det var inte min grej alls. Där jobbade jag bara något halvår, tror jag. Där.
Och sen när du jobbade på IKEA också så läste jag någonstans att du drömde dig bort utomlands.
Ja, jag har alltid gjort det. Och speciellt då sista halvåret i 3:an på gymnasiet kände jag att jag måste bara iväg. Så jag flyttade nog 2-3 månader efter studenten. Jag flyttade till Stockholm. Packade väskorna. Jag kommer ihåg, min mamma var inte hemma den dagen och pappa var inte hemma. Och jag var ensam, jag skulle flytta med min bästa vän jag hade då. Och allt stod i hallen packat. Och ingen var liksom hemma och vinkade mig adjö. Utan jag bara åkte själv. För att jag stod där och grät. Och förstod hur stort det var liksom, att flytta hemifrån. Så då flyttade vi till en etta på
vi.
Söder. Ja, jag och min bästa vän då.
Okay.
Och flyttade till typ en 1,5 på Söder. Bodde vi, delade säng.
Ni var 18?
Ja, det var tider. Men det är inte lätt heller att flytta till Stockholm. Speciellt inte så ung. Men att komma in i något sammanhang. Jag åkte ju ut till Solna, pendlade dit. Tog jättelång tid då.
Hur gjorde du i Solna då?
Jag jobbade med telefonerna.
Ja, det var Solna där du körde lurracet.
Ja, och sen tillbaka till Söder och äta. Man gick ju plus minus noll varje månad, så man har inte råd att göra någonting. Så nej. Så jag tror också att jag bara bodde här då i ett år kanske. Ett och ett halvår. Sen flyttade jag till Oslo.
Vad skulle du säga skillnaden var från Västerås till Stockholm?
Men jag kommer att jag gillade pulsen. Det hände alltid någonting. Att åka tunnelbana var så häftigt, tyckte jag. Alltså jag kände mig så med i något slags sammanhang.
Du känner en riktig New Yorker.
Ja, exakt så. Och bara, wow. Och att jag var så, ja, allt kan hända här, tänkte jag. Och vad jag vill kan jag bli.
Möjligheten
är stad. Ja, verkligen. Och sen stod jag där, hej hej, till Solna och sålde mobilskal.
Händer något annat i din barndom? Som du tycker så här, det här var en milstolpe för mig. Eller här lärde jag mig någonting av min mamma eller pappa. Eller här var vi ute och sålde kokosbollar och det fick mig. Så här.
Mm, jag gick på en skola som heter Frix. Dansklass gick jag. Men det är en otroligt, eller var i alla fall en väldigt strikt skola. Alltså man stod bredvid bänken och hälsade fröken välkommen och sådär. Och det tror jag helt klart har lagt grunden för min disciplin. Men också min prestationsångest, så det är på gott och ont. Men att där lärde jag mig verkligen hur man pluggar och jobbar och gör saker i, så att det blir bra, helt enkelt. Så att jag varit helt chockad när jag började gymnasiet. Dels gick jag bara med tjejer på Frix. Så vi var 30 tjejer i samma klass. Och sen började jag på en skola som heter Karlforska. Och då var det helt plötsligt killar i klassen. Och folk pratade när fröken pratade. Och jag var så här, men gud, jag kan inte prata när läraren pratar. Liksom. Så att det var otroligt chock för mig att börja en normal skola. Så.
Det måste vara en jättebra uppfostran ändå.
Ja, men det var väldigt bra. Jag kommer att de skulle liksom inte... De kunde säga när provet var en gång. Och då förväntar de sig att man skulle ha skrivit ner det i sin kalender. Sådana små grejer som verkligen sitter kvar i mig.
Vad hände annars då?
Då hade man missat att det var prov.
Ja, då var det så här, jag har sagt till.
Ja, exakt.
Vad är problemet?
Ja.
Jag gillar den då.
Ja, men för mig funkar det jättebra.
Är det någon tanke kring Ted Louie och sätta honom på någon sån här?
Det vet jag inte. Vi har inte kommit så långt än. Men vi vet inte ens vart det kommer bo då.
Nej.
Så vi får se. Eller om man bara lär sig av mig.
Men har man inte i England, har man inte så här, uniformer?
Jo, det har man.
Men det känns i alla fall att då är det ännu striktare än det kanske är i Sverige. När man sitter med datorn uppe och iPad och mobilen. Och det
tycker jag är bra, för jag tycker med klasskillnader att det inte märks av. Däremot stör jag mig på, vi bor nära en privatskola. Och då ser man liksom hur tjejerna har kjolar och killarna har slips. Sånt där provocerar mig lite.
Vadå?
Att jag tycker att tjejerna också kan ha byxor.
Mm.
Varför ska de gå runt i kjolar? Liksom?
Jag förstår.
Så det är väl det. Vi får se hur vi hanterar det. Men...
Du vill bara sätta på någon kjol.
Jag tror inte man får.
Så Ted skulle inte kunna komma med kjol?
Nej, jag tror inte man får det.
Nej.
Men den dagen det problemet, vi får se.
Ja, och efter det flyttar du till Oslo.
Mm.
Då jobbar du som servitris på Fridays.
Mm. Jag tycker alla borde jobba som servitris någon gång i livet. Otroligt lärorikt. Men det var inte heller ett jobb som passade. Det här med stressen liksom funkade inte för mig. Att jag kände att det vart personligt. Liksom. Att var en hamburgare sen, då stressade jag som en galning. Istället för mina kompisar kunde vara så här, vem bryr sig? Lite så. Så har jag alltid varit så här. Jag vill att det ska bli rätt liksom.
Kunde du få ångest av det när du kom hem och så också då, att det skedde saker på jobbet?
Ja, och att jag kunde så vakna på nätterna och vara stressad. Det var ju också när jag jobbade på McDonald's att jag sa, vart är kyssbörjaren? Liksom. Så det har alltid suttit i mig, den där stressen.
Du känns som en väldigt känslosam person.
Ja, det är jag.
Och då kanske, hur har du känt det med influencer-yrket?
Mm. jag har lärt mig hantera det nu.
Det är jobbigt som man själv kan läsa. Man läser 99 bra kommentarer, sen kommer en någon jäkel som bara vill skriva något dåligt. Och då så är det så svårt mentalt att...
Verkligen. Jag har haft väldigt svårt för det. Mer svårare än vad jag har gått ut med kanske. Men jag har verkligen lärt mig sista åren. Jag tror jag har varit ganska tuff när jag flyttade till England. Och median där varit väldigt hård mot min man. Och då lärde jag mig att skilja på saker och ting. Och vad som verkligen är viktigt. Och nu har jag också insett att får jag en elak kommentar. Det säger väldigt mycket mer om den personen som har tagit sin tid och skrivit något elakt eller personligt än vad det gör om mig. Så tänker jag. Att, jag känner nog inte någon som skulle gå in på en blogg eller Instagram på något spökonto och skriva något elakt. Alltså, min mamma skulle aldrig göra det. Mina vänner skulle aldrig göra det. Victor skulle, vi har för mycket annat i livet som är på gång eller gör andra prioriteringar. Så jag tycker nästan mer synd om dem nu. Så det är jag glad att jag har fått in, för att då blir det mer så här. Det var någon som kommenterade min blogg 1:30 på nyårsafton, så här långa noveller, och då kände jag så här, gud vad tragiskt.
1:30 på nyårsafton.
Ja. Så det var också någon så här vändpunkt för mig, att sen är det såklart, har jag en svag dag och får någon personlig elak kommentar, såklart att jag reagerar, men det tar inte längre upp min dag. Utan kanske 10 minuter.
Har du haft några stalker efter under gången?
Ja, men jag har en. Han eller hon kommenterar, har kommenterat varje dag eller varannan dag i 3 år.
Fortfarande nu eller?
Ja.
Aha.
Lite så här, Telloi, vad är det för jävla namn? Lite så. Så att, eller typ, vad har du på dig? Varför rosa under ögonen? Lite så. Också väldigt synd om den.
Brukar du svara eller?
Nej. Jag är också lite, jag accepterar bara konstruktiv kritik, men elak kritik accepterar jag inte på bloggen. Det får man gärna skriva på Instagram eller YouTube och sådär. Men på bloggen, det är min liksom frizon, och jag har så fantastiska följare. Och jag vet att många tycker om att gå in, för det är verkligen positiv atmosfär. Och jag kanske får en dålig i veckan. Och när det är riktigt dåligt, då accepterar jag inte. Men om det är så här, det här gjorde du inte så bra, då accepterar jag såklart och vill ha en... Folk får gärna diskutera kring det och jag svarar gärna. Men inte när det blir personliga påhopp som elaka. Det får de diskutera på någon annan tråd, tänker jag.
Det får de ha för sig själva.
Mm. Eller diskutera med andra idioter någonstans. Mm.
Nu såg jag att du snusar för att du bytte snus.
Ja.
Precis.
Ja.
Hur länge har du snusat?
Länge. Sen jag flyttade till Lissabon. För jag var sån här feströkare innan i Oslo, som övergick till balkongrökare varje dag. För vi bodde kollektiv, så att vi alla satt och bara blossade. Så när jag flyttade till Victor, då bestämde jag mig för att sluta röka. Och då sa han, men ta en snus istället. Och sen, ja. Uppenbarligen tog jag paus när jag var gravid och när jag amma. Men sen började jag av någon anledning igen. Men jag tänker till nästa barn, då ska jag nog... Fast samtidigt känner jag att jag känner inte riktigt ett behov av att sluta. Jag tror att jag behöver verkligen känna ett behov av det. Innan.
Det kanske typ... är lite skönt också att det blir lite som din egen meditation.
Jag alltså tror
din
det.
Egen lite...
Min stund.
Din stund med snusen.
Ja.
Jag har snusat... Alltså jag har tyvärr bara snusat typ en gång.
Jaha.
Ja. Och det var när jag testade.
Mm.
Och då så var en kompis till mig idag som visade upp så här, du måste testa snusa. Och då satt vi på en buss och då tog jag någon sån här. Men jag kanske tog 2 snus eller något.
Mm, på rad liksom?
Nej, men i munnen. Ah, bara, eller i läppen kanske.
Två på en gång?
Överläppen. Men när jag reste mig upp sen så ramlade jag av bussen och höll på att slå ihjäl mig. När jag gick ner från de här, det var att ta trappen ner. Jag fick en sån himla kokainkick, tänkte jag säga. Nikotinkick. Så det stod härliga till. Och sen sved det så mycket. Har du fått att snusen har frätits upp till ögat?
Inte till ögat än, men med tandköttet.
Ja, men kan det gå upp till näsan? Att det,
nej,
man har sett
för
det,
mig
liksom.
Nej.
Nej.
Eller hur vet man det då?
Jag vet inte.
Nej, och inte vad jag har märkt än.
Nej.
Men då kommer jag absolut sluta. När den börjar liksom sticka upp i ögat, då är det dags att nu räcker det.
Nu räcker
det.
Dämpa det där. Men jag hörde faktiskt, jag hade någon här för någon vecka sedan och han sa det att snusar... Jag kommer inte ihåg en sak. Art, kommer du ihåg han sa? Var det Björn Olsen sa att det inte var farligt med snus, va?
Ja, nej, han skiter i vilket. Han kommer fortsätta snusa oavsett.
Så kanske det var istället.
Ja, men jag tror inte att de har gjort tillräckligt mycket studier för det.
Nej.
Tror jag.
Nej, jag vet inte. Men det är bättre än att röka, sa han i alla fall.
Ja.
Så om du ska sluta röka så ska du snusa.
Ja, men då så.
Ja, röka är inte bra. Nej, i coronatiderna.
Usch, usch, usch. Nu kan jag inte ens stå med om någon röker. Usch, det är så äckligt. Fruktansvärt. Men däremot, i England tror jag många att det är te eller droger. Mm. Alltså att det är liksom tunga droger.
Det är ju ganska stor skillnad.
Ja.
Alltså på att någon ser det och sitter med den där och de tror att det är te eller droger.
Mm. Så att, där försöker jag vara lite försiktig. Eller te är ju en grej. De är helt besatta av te. Men droger är inte jättekul om någon.
Är det någon som har kommit fram till och sagt så här... Fråga om du tar heroin eller...
Nej.
Eller om det, vad tror du om det är för droger? Svampar eller?
Jag vet inte vad de tror.
Nej.
Nej, men däremot så har vi nu en del vänner från laget som snusar. Victor har blivit någon slags dealer så att vi alla snusar tillsammans, förutom tjejerna då.
Har ni sådana här, som i Sverige har man ju tacokvällar. Har ni sån snus?
Snuskvällar. Ja, nej, men det kan vara så här. Jag kommer ihåg, det började i Lissabon. Han hade borta match och det var någon lagkamrat som inte var på någon match. Det var så här, kan du springa ner och lämna 2 stockar snus? Så, här, så där stod jag på gatan i Lissabon och väntade på en vit mässa liksom. Jättemärkligt.
Ja. På ditt första inlägg som du gjorde så skrev du bland annat att du hoppas att Victor får tummen ur sin röv och fria till dig.
Mm.
Ja, och sen så...
Mitt första blogginlägg, eller?
Ja.
Va? Och gud vad märkligt.
Ja, skriver du, du förklarar lite vem du är och så, men sen skriver du också att han ska få tummen ur röven och fria till dig.
Jättemärkligt att jag skriver mitt första inlägg.
Ja.
Det är jättekonstigt.
Ja, men du är ju lite
det
konstig också,
säkert.
Eller hur?
Ja, jo.
Eller hur? Det är ju, du är ju unik.
Ja, okej.
Okay.
Ja.
Jag ska faktiskt
gud, vad hemskt.
Göra så här att jag ska... Den här, har jag den uppe här?
Du får lite panik.
Så där, här är det.
Mm.
Mitt första inlägg.
Mm.
Hej, allt har gått väldigt fort. Men här är jag. Och har en alldeles egen blogg. Hos underbara Hanna. Jag undrar, vem är Hanna? Så kul. Det blir lite konstigt att skriva en inledning till ens första blogginlägg. De flesta bloggar man läser har man koll på. Man behöver sälja en introduktion. Men jag heter i alla fall Maja Nilsson. Snart Maja Nilsson Lindelöf. Beroende på när man, min pojkvän Viktor, tar tummen ur röven och friar till mig. Det var starten.
Det var starten.
Det där var de första, man brukar ju säga det, att man ska ju så här, de första 5 sekunderna, 7 sekunder är viktiga. Mm. Det här var dina 5-7 sekunder i bloggen.
Men sen läste du dem verkligen. Får jag läsa? Så här, jag hoppas inte att mina läsare läser som du. Så här.
Nej, men jag har dyslexi också, jag kanske läser lite konstigt.
Ja, nej, men du lät liksom så här, hej! Allting har gått väldigt fort, men här är jag och har en alldeles egen blogg hos underbara Hanna. Så kul. Så skriver jag.
Ah, sorry.
Tänker när jag skriver.
Sorry.
För det där lät helt märkligt.
Jag är inte bra på att läsa heller.
Jo, det tycker jag. Men,
Det är 2 sekunder. Så nästa grej här... Nej, men vi kör på den bara.
Mm.
Där... Var det en grej som du har drömt om att fria, bröllop och de bitarna?
Verkligen. Jag är verkligen, jag har alltid haft en flickdröm om att gifta mig. Verkligen. Tänkt mycket på det.
Har du tänkt på hur han ska fria då eller hur han skulle göra och sådana bitar?
Mer på bröllopet än själva det innan. Det gjorde han galant. Det var helt fantastiskt, verkligen.
Maldiverna.
Jag trodde inte han skulle fria för han hade varit väldigt tydlig med att han inte ville gifta sig. Han förstod inte poängen, sa han. Men sen, ja, åkte till Maldiverna. Och så han gjorde typ 4. Gick ner på knä på en strand. Ja, det var magiskt. Fantastiskt.
Och det var väl lite stök där, va, med den här ringen i asken?
Ja.
Det var lite, han hade lite för tajta byxor.
Ja, va? Men när boxen är väldigt stor också. Eller på asken, nu sa jag som han säger. Asken. Så han fick inte plats med den i byxan. Så att, och han var så lång så jag kom och skulle på den här middagen och han var aldrig klar och jag är så här, när jag är klar då vill jag gå. Det är så här, kom igen, jag har inget tålamod överhuvudtaget, allt måste gå fort. Och han var så långsam och jag var så irriterad så jag satte mig i den här buggen med chauffören som skulle köra oss till den här vanliga restaurangen som jag trodde. Och det liksom tog en kvart för människan för han visste inte vad han skulle göra av ringen. Så han la den mellan benen.
Och sen så tog han upp den.
Mm.
Från skrevet eller?
Från skrevet. Han gick och kissade först. Ja. Bakom någon palm. Och sen kom han tillbaka. Och då märkte jag, för då började han säga, jag älskar dig så mycket. Och då började jag, men jag älskar dig. Och då sa han, nu får du vara tyst. Nu har jag saker att säga. Och då förstod jag lite att, oj, nu händer något. Och så gick han ner på knä och frågade om jag vill lyfta mig med honom.
Hur kändes det?
Fantastiskt. Det var bara världens bästa kväll. Och det, jag tror dagen efter, eller två dagar efter, skrev jag till vår bröllopsplanerare Johanna Kajson. Och var så här, vi ska gifta oss. För jag har alltid velat vara gift innan vi har barn. Och jag vet inte varför.
Jag hade samma.
Ja, någon fix idé.
Och det är också, alltså, för min del så var det för att jag ville... genom att jag har haft lite så stökig uppväxt så vill jag göra allting vad jag kan för att inte Elvis ska vara det. Så då tyckte jag bara, fast Elvis skiter i det, så tyckte jag det var så fint att kunna, han skulle känna att dina föräldrar har gjort det de kan, de är gifta innan du kom.
Mm.
Ja.
Men sen tycker jag så här, när man väl gjorde det, alltså nu i efterhand är jag så här, fan, för att vi visste att vi ville ha barn ganska fort, eller ganska några år efter. Så nu i efterhand är jag så här, gud, det hade varit kul att ha det kvar, ett bröllop. Och nu hade vi världens bästa bröllop. Men det är så, allting ska alltid gå så fort med mig också, och det har Victor sagt. För jag sa så här, varför väntar vi inte? Och han var så här, ja, för det går inte att vänta med dig. Det går liksom inte. Så att, vi gifte oss ju 9 månader efter. Gifte vi oss. Men det var en hektisk period. Det var inte som jag hade tänkt mig. Det är ganska jobbigt att gifta sig. Också i den åldern, vi gifte oss ju när jag var 24 och han var 23. Mycket hände generellt i livet då. Och vi hade flyttat till England samma år. Vi hade bara bott där också i 8 månader, 7 månader. Så allting hände samma år. Så det var mycket känslor, mycket relationer. Det var liksom svårt. Allt handlade inte bara om bröllop och lycka och familj, utan det handlade om allt annat än det, typ. Det jag skriver lite om min blogg, men det var otroligt jobbigt år faktiskt. Men till slut, när själva helgen kom, jag tror också kanske att det behövdes. För när helgen kom, då var det bästa helgen i hela våra liv. Liksom. Att det var bara kärlek. Allt annat, liksom, det var så att det är skitsamma nu. För nu handlar det bara om att vi ska gifta oss och lova varandra evig kärlek. Liksom.
Vad var det som var så jobbigt under det året?
Det vart liksom att dels ville vi ha ett väldigt privat bröllop, för att min man är den han är, och det var väldigt viktigt för oss båda att ingen ville gå ut från kyrkan och vara så här, hej, och vad hette du? Vems plus en var du? Och så där. Så där gjorde vi en ganska märklig grej, att vi bjöd inga plus en som inte båda kände väl. Och det är ju inte populärt och inte normalt. Många har ju höjt ögonbrynen för det. Efterhand, vi pratade om det här om dagen, och då sa vi det, att vi är så glada att vi gjorde det. För att vi vet att annars hade det inte varit den känslan det var på vårt bröllop. Nu, vart man gick nu, så kände man alla. Och det var bara, alla var där för vår skull.
Var det därför Zlatan bara fick komma dit själv?
Exakt.
Ja, det gällde var hård, det spelar ingen roll.
Nej. Nej. Så,
den har jag inte hört talas om, för att den där kan jag tänka mig kan komma en del kritik på.
Oj, ja. Ja, alltså skulle någon fråga, det är inte så att jag skulle bara, det här var det bästa beslutet vi har gjort. Men alltså med facit i hand så är det. Men vägen dit var inte så härlig. Och kanske att man hellre hade velat haft ett magiskt år in. Fast jag vet inte. Jag, lätt
det är så mycket. Det är så mycket. Men det är ju som du säger, det finns ju några sådana här, så här stolpar i livet. Mm. Det är ju, det här med fria är ju en sån sak, att gifta sin annan, att få barn.
Mm.
Och ni gjorde ju typ allting inom något år.
Exakt.
Och det är klart att då blir det lite grann så här, men vad är nästa grej då?
Mm.
Vad ska vi vänta på nu?
Mm.
Vad ska de andra 50-70 åren av ens liv vara för, liksom, milstolpar? Mm. Och det finns ju massor där, men det där är ju sådana saker man tänker på som man var liten.
Mm. Exakt.
Hur blev bröllopet då? Hade ni några så här vita hästar och folk i riddarutrustning som kom? Och...
Nej, det hade vi inte. Men det var lite så här på en herrgård i Bålsta vid vattnet. Det var i maj, för att det var i VM den sommaren. Så vi hade liksom en helg vi kunde göra det här på. Och vi gifte oss på en fredag, så festen började på torsdagen. Så folk fick ju ta led från jobbet och grejer. Men det var så här, vi får inte ihop det. För att på måndagen åkte han till Ryssland. På VM. Så det var så här, vi ville ha sundan och bara vara vi. Så att, men det var en magisk helg. Och det var så varmt fast det var maj. Det var ju liksom risky. Jag var inställd på regn, för jag tänkte, då vaknade jag inte upp i sviken. Men det var liksom 30 grader, det var så varmt. Det var magiskt. Och jag så här fascinerades av och varit förundrad över hur otroligt stort det är att faktiskt lova varandra det man gör när man gifter sig. Att, om någon frågar mig vad den bästa stunden på hela helgen var, då var det när vi stod i kyrkan och sa att vi gav våra löften. Liksom.
Och hur känns det nu då? Du ångrar inte det?
Nej.
Men hur ser du på det här med att man lovar varandra evig kärlek?
Alltså jag kände att man verkligen fick det här... Jag kände att vi lovar varandra genom vått och torrt. Att nu är det vi. Och jag älskar att kalla han för min man. Jag älskar att ha hans efternamn. Jag älskar att vi är ett i det. Och att det liksom inte är... Det är vi nu. På riktigt liksom.
Det känns som en väldigt fin relation.
Ja, vi har en väldigt fin och bra relation faktiskt.
Och vad har du för nycklar då? För att ha en sån? För jag vet ju också att du... När ni fick ert barn så var det ju så att du mådde väldigt dåligt i början också.
Mm.
Och som när vi pratade kort om det innan så sa jag det också att nu efterhand så första året, det var ju inte det roligaste året i livs.
Nej, inte det.
Alltså det var ju rätt mycket stökigt och jag och Ida, vi är bara så här, typ 9 månader gått bara, men hur många dejter eller hur mycket saker vi hittar på de här 9 månaderna? Bara, ja, mormor tog ju han en timme. Vi la pussel.
Ja, exakt. Men alltså, nej, det är hemskt.
Det är så här, och i vanliga fall, flera gånger i veckan.
Ja, vi med.
Varje helg.
Mm.
Och sen bara, ja, nu har det gått ett år.
Mm.
Pussel en timme.
Nej, men det är hemskt. Det är otroligt tufft det, förstår du. Man sover inte och man bråkar ju om de mest banala sakerna. Då saker man inte ens... Vi har aldrig ens diskuterat om disken förut. Och nu helt plötsligt är det så här, hur kan du inte plocka ur diskmaskinen? Det är liksom...
Vad är hans svar då? Varför plockar ni inte ur diskmaskinen?
Nej, men då kan han vara... Nej, men exakt.
Alltså, vad fan är problemet? Klart måste plocka ur diskmaskinen.
Ja, exakt. Nej, men så... ja, det har varit ett tufft år också. Alltså, absolut toppar och dalar. Den här hösten var kanske inte superkul. Men nu känner jag att vi har hittat tillbaka till varandra. Och han, nu är Telo i 1 år. Och nu börjar, för han går och lägger sig vid 7. Sen sover han. Och han sover i sitt egna rum. Och vi är ensamma och vi kan laga mat och kolla på film. Och det blir en helt annan grej när de blir större. Så jag tror att vår nyckel var att vi var så här, nu är det så här. Och att vi, jag tror att vet man att man kommer vara ihop liksom länge, vill jag på säga, för alltid. Då vet man ju att det är okej att också ha sämre perioder. Så jag tror att vi var väldigt lugna i det. Att det var inte så att nu har vi haft dåligt några veckor. Vad händer nu? Kommer någon lämna någon? Utan det var mer så här, just nu är det kämpigt. Liksom.
Jag känner igen allt det där.
Mm.
Och det är ju verkligen så. Och det är väl det som man kan tycka så här, är så tråkigt ibland också. Att när man har en person som man älskar så himla mycket. Att man ska bråka om de här små sakerna. Men så blir det ju... Typ för alla.
Ja.
Och det är så tråkigt också när det blir så. Att när man är, och att man hela tiden... En relation är ju någonting som man måste jobba på hela tiden. Och sen vill man ju... Man vill ju komma tillbaka till det där när man såg varandra i början.
Verkligen.
Och det där som så här, nej men den där personen är ju min själsfrände.
Mm.
Och vad var jag såg? Och då blir det när ett barn kommer in.
Mm.
Eller andra stressiga perioder.
Ja. Nej, verkligen. Men jag började med en grej som jag märkte gjorde skillnad. Att när man hade det nugget, till slut var jag bara tyst. Om han kunde säga någonting. Nu har jag tjatat lika mycket på honom som han på mig. Men till slut var jag bara tyst istället för att argumentera tillbaka. Och då började det till slut fejda ut. För att då kände han sig lite dum. För han var så här, varför har jag tjatat om det? Och sen kunde han ge likadant. Om jag tjatade något, då var han bara tyst och bara gjorde det. Och då var det helt plötsligt så här, man bara, men gud, vad håller jag på med? Vem bryr sig? Så. Och sen har vi tagit hjälp också. Det tror jag också har hjälpt oss. Att vi har liksom någon som hjälper oss hemma. Små grejer liksom. Ta barnvakt när vi kan nu. Speciellt nu när vi är hemma. Då hade vi nästan dåligt samvete första natten när han sov hos sin farmor. Och vi bara, men gud, vi kan inte lämna han. Så varför kan vi inte göra det? Det är klart vi kan. Det är hans farmor.
Så. Men han är väl i tid nu att börja i förskola också, väl?
Ja, han har börjat lite innan vi åkte hem. Också lite för tidigt enligt vissa, men... Några timmar i veckan i en liten grupp. Han har jättekul. Det känns jättebra. Jag behövde det. Vi bestämde oss i julas när min man hade så mycket matcher. Han var inte hemma. Jag såg inte han. Och då kände jag så här, nu måste jag ha hjälp. Så då skolade vi in honom.
Hur ser er relation ut? Alltså hur ser en vanlig vecka ut?
Mm.
Är det så att han åker iväg på måndag till typ Filippinerna och spelar fotboll?
Ja.
Och sen så kommer han hem på fredag? Eller hur,
Nej, men om han kanske har två matcher i veckan. Då sover han borta dagen innan. Och har han borta match i ett annat land, då åker han ju på morgonen innan. Så då är han borta i två dygn. Annars åker han träna vid 9 och kommer hem vid 3. Så att vi, ja.
Och hur ser dina dagar ut?
Då tränar jag, eller vi har hjälp då. Antingen har vi en nanny eller så lämnar jag till på nursery. Åker och tränar och så åker jag hem och bara jobbar. Man blir så effektiv när man får barn. Innan kunde jag jobba en hel dag, vad jag trodde jobba. Men nu jobbar man ju. Och sen har jag skalat ner också, så att jag behöver bara jobba kanske 4-5 timmar om dagen. Och så har jag gjort mitt jag behöver. Så att jag har hittat en jättebra balans. Jag åker hem, jag tränar, åker hem, käkar lunch, jobbar. Hämtar till Louis, går till en park med honom. Victor kommer hem.
Och vad är ditt jobb? Vad står på agendan?
Just nu har jag börjat med mitt egna klädföretag. Egna kollektioner och mitt egna varumärke. Jättetaggad för det.
Jätteroligt ju.
Jättekul. Det ska bli jättekul. Jag har investerat i ett skönhetsbolag som håller på att starta upp det nu. Så förhoppningsvis till hösten.
Inom vilket område?
Kanske naglar. Och,
är det att måla naglar och så, eller?
Mm.
Och, jag har ju, det här är typ första gången jag inte har målade naglar.
Nej, ja, du brukar ha det.
Jag brukar ha det. Du ser att jag sliter bort dem.
Ja, för du vet inte när du kan gå och göra dem igen.
Nej, men jag ska göra dem. Det är bara att det har inte blivit av bara nu. Men jag hade, du vet, när den började ramla av hälften, så att typ 3 stycken var av och 2 stycken satt fast och hälften var på den ena. Då kände jag så här, att det här kanske inte är det finaste att komma med så här. Så slitet, så då tog jag bort dem istället. Men jag ska göra dem snabbt. Men då kanske man kan få hjälp av er.
Kanske det, ja, får se.
Om ni håller på med naglar, vill säga. Du har ju inte sagt något.
Nej,
hintat om det.
Nej, exakt.
Ja, spännande. Så egna varumärket och sen skönhetsbolaget och sen?
Sen UNICEF såklart, så blir det en kampanj på ett år. Och sen har jag en annan grej som jag inte riktigt kan gå ut med än, om man hatar när folk säger så. Men
vad är det för någonting då?
Det kan jag inte säga.
Aha, okay. Nej. Ja, men berätta bara vad det är.
Ja, exakt. Nej, och sen håller jag på med.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Mina sociala medier, men det blir bara en extra grej.
Jag tänkte så här, vi ska köra lite framgångsfrågor. Och då börjar vi med den här. Bästa lärdomen du någonsin har fått?
Att alltid vara sig själv. Och det låter klyschigt. Men hittar man sig, eller vet du vad, att hitta sig själv. Jag tror ju som du sa innan mycket på personlig utveckling. Och jag tror att när man har gjort det, då kan inget stå i ens väg. Liksom. Då har man den styrkan i sig själv. Att jag vet vem jag är, vad jag står för, vad jag tycker och tänker. Och då blir allt väldigt enkelt efter det.
Känner du i den här världen som du är inom att det är väldigt ytligt?
Ja, det gör jag. Och man vill hitta liksom en större mening med allt. Samtidigt som jag älskar att liksom driva företag och jobba med det kreativa kring den här ytligheten. Jag tycker det är så roligt. Så att det är en fin balans. Men sen är inte jag så insatt i den här världen. Alltså jag gör mitt där borta i England. Och sen vet jag inte vad som händer. Liksom, jag bara gör mitt jobb.
Men ni går inte på mycket så här... Ja, nu måste vi gå på den här middagen för det här. Nu måste vi åka dit för det och så.
Alltså inte inom mitt yrke. Och inom hans yrke, då känner vi alla. Så då blir det bara kul. Det är som att... I fotbollsvärlden är det inte alls ytligt. Det tror man nog. Men där är det inte alls ytligt.
Alla... Man kör kissbomber i duschen och är lite mer så här.
Ja, det är ingen aning om. Men så när vi går på events med Viktors jobb, då är det bara kul, tycker jag.
Mm. Härligt. Då går vi över på nästa fråga. Vad önskar du att du vetat tidigare i ditt liv, exempel som 20-åring, som du vet idag?
Att... Jag känner nog att jag hade velat att ångest inte var ett normalt tillstånd. Att det var inte normalt att må som jag gjorde. Och att jag tog hjälp. Och att jag förstod då att det inte var bra. Det förstår man inte när man är i det. Och inte så ung, tror jag. Jag förstod inte ens att jag hade ångest. Eller ätstörningar eller något av det. Eller kände mig vilsen och sorgsen och deprimerad. Liksom.
För på den tiden så måste ju en stor del av alla dina tankar gått till... Alla de här reglerna du har runt omkring dig.
Mm, exakt. Det, och sen vart jag påminn om jämt att jag bara var med min man för pengarna. Eller för att jag var... allt jag gjorde var på grund av hans framgång. Och det hör jag fortfarande. Så jag tror att dels visste jag inte alls vem jag var och vart jag ville. Och fast jag visste att jag ville så mycket mer. Och då att också höra utifrån att nej, men du är ingen... var otroligt jobbigt för mig som 20-åring. Att
det är vidrigt.
Ja.
Det är jättejobbigt.
Så det sitter ju kvar i mig fortfarande. Att sådana tankar liksom. Inte tankar, men som min projektledare skrev till dig innan. Att inte för mycket frågor om Viktor. För att någonstans i mig tror jag fortfarande att du har en baktanke med att jag är här.
Mm.
Så det kommer ju sitta kvar ett tag till.
Mm. Men det har jag inte.
Nej. Nej, och det är jättekul.
Så att jag tycker det ska bli jättekul att träffa... dig och prata om alla de sakerna.
Mm.
Så att, men jag förstår det.
Mm.
För att det är så här, jag har också varit med om saker i mitt liv där det har nötts in grejer. Mm. Och då har det blivit en sanning till slut.
Mm.
För att om man hör det tillräckligt många gånger så börjar man förklara på att är jag det här?
Exakt.
Har det här hänt? Eller är det för att jag gör det här som är det här?
Mm.
Och jag har ju... haft folk i min närhet som har inte mått så här psykiskt bra och så. Och då har det blivit en del tuffa grejer. Men många kan ju vara väldigt drivande också.
Mm.
Och då så bara nöter de in saker som jag sen man bara slänger bort. Men sen börjar man fundera, men tänk om det är så här.
Exakt.
Som det är.
Mm.
Då blir det ganska jobbigt.
Mm.
Men och det där måste ju bara... var en väldigt så här jobbig grej. Att du träffar Viktor, ni blir kära, ni har det jättebra, du har dina ambitioner, det. Och sen så bara så pissar folk på dig.
Mm.
Och säger så här, men du, det där är bara tack vare det. Mm. Eller det där är bara det. Eller så här.
Och det förstår jag också. Jag tror att många som lyssnar nu, hälften lyssnar för att jag heter Nilsson Lindelöf och hälften lyssnar för att jag heter Maja. Det vet ju jag. Och jag tror att det provocerar dem att jag inte förstår att det kan vara så här, du hade aldrig kommit så här långt om det inte var för ditt efternamn eller för Viktor. Jag har ju såklart tagit del, alltså utnyttjat det en del. Men utan mitt driv och min målmedvetenhet och den affärskvinna jag är hade jag aldrig varit där idag. Så att när jag började tjäna mina riktiga pengar, egna pengar, och när det verkligen började komma in, det var... Det låter också hemskt, för att det handlar inte om pengarna. Men det har varit ett kvitt. Efter det slutade jag bry mig också. För jag sa, fast ni vet inte vad jag... Jag klarar mig jättebra själv. Så jag kan fortfarande få så här kommentarer om att jag köper märkesväskor för hans pengar. Och jag sa, fast jag, då vet inte du vad jag tjänar. Och så blev jag så irriterad. Så att det har varit ett kvitto för mig att jag faktiskt klarar mig själv.
Mm.
Jag behövde det för mig själv.
Jag förstår det. Mm. Nu så har du, nu har ni gjort eller så här... massor av saker. Jag har så otroligt mycket saker på K också.
Mm.
Så att,
ja, nu är jag stolt över att vara ett team med honom.
Mm.
Nu står jag för det.
Men, och det är väl så här, exakt som med allting i livet. Att man kan få... Det är jättemycket i livet som handlar om kontakter. Mm. Alltså det handlar inte om bara den som jobbar hårdast. Nej. Det handlar om den som jobbar smartast.
Nej, exakt.
Alltså, om man går på en arbetsintervju, man lär känna någon. Man är ute på krogen, träffar någon som hjälper någon som gör så. Som är så här, och allmänt är det ju lite så att tur får den som förtjänar. Är du snäll mot 10 personer så är det större sannolikhet att när du lägger ut någonting på Facebook att du behöver hjälp med att flytta, att någon av de här 10 kommer hjälpa till. Är du schysst mot 100 personer är det ännu mer större sannolikhet.
Exakt.
Så att allting handlar ju om hur man... Alltså den som, det jag menar är att den som säger att alltså man kan inte vara en ensam varg att gå på. Det här är ju, visst, Victor kanske hjälpt dig på någonting. Men sen är det en annan person som har hjälpt dig på att komma in på det.
Exakt.
Och någon annan person där. Och det är ju för att det är så här, Ida har ju hjälpt mig otroligt mycket med saker. Alltså för hennes nätverk och hennes grejer och allt det. Och när jag startade Framgångspodden för 5 år sedan så hjälpte hon att promota ut den. Jag hade ju ingen följare, ingen alls överhuvudtaget.
Nej.
Och det finns så här, men det är ju inte, det är ju inte tack vare henne heller.
Nej, exakt.
Det är 1000 pusselbitar runt
verkligen.
Som är för alla människor.
Nej, verkligen. Och jag tror att jag kände också verkligen så här kvitto på det var när jag fick ett årskontrakt med L'Oréal Paris. Då kände jag så här, men det här har jag inte bara fått för att jag heter Nilsson Lindelöf. Utan då betyder det att jag gör ett bra jobb. Så att det har varit också så här då. Jag har liksom haft några sådana saker nu i min karriär de senaste åren som jag verkligen nu.
Nej, men UNICEF skulle aldrig satsa på det heller.
Nej.
Om de inte hade tyckt att du är en vettig och bra person.
Då har de ju bara tagit Viktor.
Verkligen.
Så att, nej. Det känns väldigt bra. Men det har varit en lång väg dit, verkligen. Och det sitter fortfarande lite kvar i. Inte att jag tar åt mig av kommentarerna. Men i min egna liksom, känsla ibland, när jag hamnar i situationer, så måste jag påminna mig själv om vem jag är. Och inte vems fru jag är.
Och vad har du för drömmar? Vad vill du göra? Och vad... 2 frågor där. Vad har du för drömmar? Vad vill du göra? Men sen också, vad har du för... tankar när om du vaknar på natten och tänker på någonting eller om du sitter med någon kompis eller någonting och pratar om någonting riktigt
min stora dröm i livet är att ha mitt egna varumärke och jobba med kläder enbart, bara sitta och rita och tjäna på tyger och se ett resultat. Det är min absolut stora dröm. Och sen skiljer det sig mycket för vaknar jag på natten och tänker jag har verkligen djupa, tunga tankar också. Mycket om... Jag har förstått att lite den här förvandlingen i vårt liv har påverkat mig mycket. Och flytten till England. Och det är mycket som liksom ligger i mig och gror. Och också jag tror den här åldern. Alltså jag önskar, ibland önskar jag bara att jag var 35 redan. För att vara offentlig mellan 20 och... Nu är jag 26, det blir 27. Är väldigt... händer mycket i livet. Och att då göra det framför en publik har varit tufft. Liksom. Så jag tror att det är det jag försöker hantera nu. Och det är det som ibland jag ligger och grubblar på nätterna och pratar med vänner om och familj. Liksom, ja.
Jag pratade med... eller så här, det, när jag körde de här... 400 intervjuerna ungefär. Så har man... När man träffar... En del personer som har blivit så otroligt stora. Som har så mycket och så här extremt välkända. Så är det ganska många av dem som inte mår bra. Och det blir som att man gör det man älskar att göra. Vi tar exempel som man håller på med musik. Så bara älskar man att hålla på med musik. Och sen så rätt vad det är så blir man megakänd. Och rätt vad det är så kommer en massa andra saker runt om. Jaha, ta bara rummet vi sitter nu. Aviciis rum. Tim Berling. Alltså han är ju ett praktexempel på det där.
Exakt.
Han älskade att göra sin musik. Men han älskar inte allt annat runt om. Som på något sätt kommer på köpet.
Exakt.
Han var ju en konstnär. Och där är så... Och sen framförallt också när man träffar vissa som... blir tvungna att isolera sig. Typ. Eller känner sig själva tvungna att isolera sig. Och sen så har man gjort allt det här och allt det där. Och sen bara när de själva så bara stänger de in sig. Och
exakt.
Träffar inte och blir så här folkskygga nästan.
Och det måste jag säga. Jag förstår att jag inte är Avicii. Men jag tror att min man har påverkat mig mycket. För han är nog mycket mer offentlig person än vad jag är. Och han har blivit otroligt privat. Och månar om det. Han har lärt mig väldigt mycket om liksom, integritet. Och jag tror att de här frågorna har kommit just med att vi också har flyttat till England och sen fått vänner som lever det här livet fast på en annan nivå. Och ser hur de har det. Jag tror att man får större frågor om så här, vart är vi på väg? Ska vi bara stänga ner allt? Liksom? Ska du bara få spela din fotboll och sen efter det här så bara flyttar vi till Jamaica typ. Och bara att man får med sig vad handlar livet om. Vad gör oss lyckliga liksom? Jag har verkligen, de frågorna de senaste åren har verkligen jag jobbat med. Och jag har hittat dit också och hittat en balans med det. Men det är fortfarande så här märkligt liv ibland bara. Att jag kan absolut avundas liksom, nu när vi har varit hemma och umgås mycket med min mans familj och bröder och min familj och bara. Jag vill bara också vara i Västerås och bara äta tacos en fredag liksom. Ja. Lite så har jag blivit.
Har de ingen fotbollslag i Västerås då?
Jo, de har ju det, så kanske. Vi får se.
Sälj in det.
Ja, sälj in.
Ja, nej, men det där är ju, det är ju.
Och det tror jag alla, det spelar ingen roll om det är jag eller Viktor eller du eller Ida som vi pratade om innan, att man verkligen ibland blir så här, vad håller man på med?
Men det är så lätt också, jag tycker att det var så himla sorgligt när Adam Alsing gick bort nu, ja. I corona för ett tag sedan, och att det visar också, det satte ju ett ansikte på coronan, ja. Men det blev också så här att alltså livet är så skört.
Mm.
Det räcker med att man går ut och någon råkar titta i mobilen lite för mycket.
Mm.
Och sen så blir man överkörd.
Mm, exakt.
Att det handlar om så här, vad är det man väljer att göra på den här korta tiden man har?
Mm. Det är viktigt liksom.
Och vad är det man ska fokusera på? Vad är det man själv mår bra av?
Mm.
Jag brukar tänka ibland på så här, ta typ en bankman som kanske har varit ja, borta större delen, mår ganska dåligt, sjukt stressad.
Mm.
Kanske har jättemycket anställda, tjänar jättemycket pengar.
Mm.
Men sen kan man ta den här dykaren i Thailand och de som bor på en sån här sand. De kanske har pengar för dagen så de klarar sig.
Mm.
Men sen när båda går bort,
då
brukar man så här, vem har haft bäst liv?
Ja.
Och på någonstans så är det kanske så här att man har så här lyckopoäng i livet.
Mm.
Och det handlar ju inte om vad man gör, det handlar ju om hur man ser.
Nej, exakt.
Man ser på det. Alltså, vem har haft mest, hur lycklig är man, hur mår man, och hur mycket skrattar man kanske och sånt. Och jag säger absolut inte att jag är där. Jag vet jättemånga som är så mycket lyckligare än vad jag själv är.
Mm.
För att vi alla har våra ifs and buts. Men det är något som man ständigt måste jobba på.
Ja, alltså. Verkligen. Jag lärde mig det. Min pappa jobbade mycket när jag var liten. Och efter det så såg jag liksom att det inte lycka. Så att, nej. Ja, och sen tror jag också sen jag blev mamma. Då jag har blivit som så här manisk. Så här, vad gör mig lycklig? Jag har bara bestämt mig för att bli lycklig och försöka hitta den vägen.
Och vad har du kommit fram till då?
Att vara offline. Att vara privat. Att vara i nuet. Alltså på riktigt i nuet liksom. Att vara snäll. Inte prata skit om folk. Att liksom inte lägga den energin på ett samtal och prata om någon annan. Alltså jag har verkligen hittat att bara vara jag nu här. Sådana saker har jag hittat. Och det är jag väldigt glad över. Och det är tack vare min son 100%. Att det är han som fick mig att förstå det.
Så ofta brukar det vara så att man går på något event eller man pratar med någon.
Mm.
Och sen så, du vet när man pratar med en person och man märker att den här personen är inte närvarande.
Nej, exakt.
Den här personen, vi tar att du går på ett event och sen står du och pratar med någon. Och sen så tittar den här andra personen runt andra om det är någon som är viktigare än dig att prata med.
Mm.
Och sen så står man där bara, men du, det här är inte närvaro.
Nej.
Och så kan det ju vara hos en lärare, hos en sjukgymnast eller var det nu än är. Men den brukar jag också tänka på, att man vill försöka vara den personen som är närvarande i det man gör.
Ja, exakt. Så det blir väldigt viktigt.
Att vara i nuet.
Mm.
Gör du några så här övningar? Har du någon sån här moodboard eller tacksamhetsövningar? Eller?
Ja, men det är fem saker tacksam över varje dag innan jag går och lägger mig, tänker. Vi pratade om min bok innan, 100 Days Happier, som hjälper mig jättemycket. Då är ett citat om dagen. Jag tror ju på lite sådana här små grejer. Jag är ju sån där som det ger mig liksom bra energi i livet. Att läsa en härlig mening. Hur ska man tänka idag?
Vad har du lärt av 100 Days Happier? Jag försökte ju köpa den boken hit, men jag fick inte ta på den. Men jag vet att du gillar den.
Ja, men och det kan också vara, jag tror också vilket mindset man har. Men jag kan ha vaknat upp med en dålig känsla och kanske drömt om något. Eller liksom. Och så kan det stå så här, älta inte det förflutna, liksom, se framåt. Och fast med, inte så här klyschigt, nu lät det klyschigt, men det är mer så här. Och då är det som att det är menat, just idag. För att jag vaknade upp och hade drömt om den här personen som jag kanske sörjer i mitt liv. Och då är det så här, nej, idag är en ny dag, liksom. Se framåt. Lite sådana saker funkar för mig. Jag är ju sån som kan läsa quotes och bara, men då måste det vara bra quotes, inte någon så här cheesy, utan bra.
Dra en topp tre lista då.
Jag gillar ju bara såna här enkla så här. Det ordnar sig. Alltså sånt, sånt kan jag ha som så här omslagsbild på min telefon.
Vad betyder den för dig? Det ordnar sig.
Att det är liksom de, när jag får en jobbig tanke eller ångest, det är så att det ordnar sig, för det gör ju det. På ett sätt eller annat. Liksom.
Ofta blir det ju så också att man kollar tillbaka på det efter några år. Någonting som är jättejobbigt idag. Mm. Kollar man bara om en månad, en vecka.
Exakt.
6 månader, så kommer man kanske inte ens minnas det.
Nej, precis. Jag tror att jag lär mig det. Min bror var diagnostiserad med schizofreni för 7 år sedan. Och hade psykos och sådär. Och då kom jag tänkte så här, det kommer aldrig ordna sig. Och sen att det har ordnat sig på ett sätt får mig att liksom det ordnar sig. Så den gillar jag verkligen. För jag kommer ihåg att jag tänkte så här, men hur ska det här ordna sig? Det kommer ju inte det. Men så gjorde det. Så det hjälper mig i alla. Så mest de mest små sakerna till de stora, liksom det ordnar sig.
Det är en jättejobbig, säger man sjukdom eller?
Ja, ja. Exakt, en sjukdom. Ja. En väldigt missförstådd sjukdom också. Många tror att han är som Gollum i Sagan om ringen liksom. Så det är också brunnit mycket för att dela budskap och berätta. Jag får fortfarande väldigt mycket DMs.
Kan du dela hur, jag vet inte om det är,
nej,
du kan prata om det, men hur har han, alltså har han, hur är det för honom?
Vi kollade på så här videos från när vi var små häromdagen, och så skrattade vi, för då satt han och lekte och pratade med sig själv, och då, nu kan han ha lite distans, så han var så här, men gud, jag hade schizofreni redan då liksom. Så att han har verkligen kommit till en plats där han, vi alla har distans till det, och så han tror väl att han har haft det sedan han var liten. Och att det utlöstes av, jag tror han rökte marijuana midsommarafton och sånt där. Och sen smalde till. Så han åkte in, han hade kört iväg med bilen, han hade inte körkort. Mamma fick åka och hämta honom i någon skog. Och han trodde att jag och mamma hade blivit kidnappade. Och då bodde jag i Oslo. Så den här månaden var ju, eller det var ju jättelång tid, men just den här månaden var... Polisen ringde till mig kanske varje dag och var så här, vi har bara kollat att du mår bra, för din bror har ringt in och sagt att du har blivit kidnappad. Så att till slut visste, hade ju de mitt nummer liksom. Så han låg in på psyk, flera avdelningar, försökte rymma, rymde en gång från psyk, hade grävt en grop under rökrutan, sprang naken i skogen för att tror han hade sändare på sig.
Jag tror han hade
sändare på sig så att de skulle hitta honom och...
Jo, vad hemskt.
Ja, det var väldigt så här.
Alltså, fan vad jobbigt.
Ja.
Hur rör sig det? Har han typ olika röster som talar till han? Eller är det så här någon ond röst och en god röst? Eller är det...
Då hade han bara liksom en ond. Och det, allt fokus var på mig och min mamma. Att det var vi som hade blivit våldtagna och mördade och kidnappade. Och...
Alltså, gud vad jobbigt för honom.
Ja.
Alltså, han måste, vilken jäkla, vilken att mardröm.
Det. Man kan inte förstå hur det är.
Nej. För men, det är klart att han får panik.
Ja,
alltså om man, exakt, man har alla de känslorna i kroppen.
Så att men idag så han går ju på mycket mediciner, han kommer alltid vara sjuk. Men han jobbar några dagar i veckan i egen lägenhet. Och börjar liksom, för några år sedan började jag märka att han kom tillbaka. För i flera år då var det som att han var död, fast han satt bredvid oss så var han ju död liksom. Så att så efter det så är jag så här, det ordnar sig.
Men där vet jag, du gjorde någon insamling också för, var det Hjärnfonden?
Hjärnfonden, gick jättebra. Också att det är så otroligt många som faktiskt lider av det. Många som har en pappa eller farbror eller, och det är också en sjukdom som man lite skäms över. Och många tar livet av sig och man vill inte berätta för sin omgivning.
Jag läste att, eller så, jag har hört det förut att det är den sjukdomen som mest folk begår självmord på.
För att den är så otroligt. Ja, min bror försökte nog 3-4 gånger. För att det är olidligt.
Påfrestande. Man vill bara komma bort från sin egen kropp, sin hjärna.
Så jag kan inte förstå det faktiskt. Men han är jätteduktig på att skriva. Och han har lärt mig hur man skriver. Så att jag har sagt åt honom att han måste skriva en bok om det här. Så vi får se.
Spännande, det måste han göra. Det är också... Ja, men det är extremt intressant att höra på, och sen är det så otroligt svårt att förstå det. Och sen
verkligen.
Är det en sån här sjukdom som drabbar alla runt omkring också.
Ja,
så
verkligen.
Att det är, jag vet inte hur många i Sverige som är...
Nej.
Men det är stort. Men det drar ut där. Vi hoppar vidare på nästa fråga. Om du skulle rekommendera någon att göra någonting 10 minuter varje dag, vad hade det varit för något?
Träna. Jätteviktigt. Ja, oavsett om det är en promenad eller upphopp. Eller...
Vad kör du för träning?
Mycket gym, promenader och löper.
Vad kör du på gym? Är det någon sån här, kör du någon typ av träning? Är det styrketräning? Kör du tabataträning? Kör du snabb?
Styrketräning. Mm. Ja,
vad är det starkaste? Är du bra på armbrytning?
Nej, jag tror benen försöker jobba upp nu. Men det har varit ett dåligt halvår, alltså mycket fläng fram tillbaka till Sverige och allt. Så
att... Men hur känner du då med att du ändå har, alltså så här, träning och hälsa och allt det där, mm. och sen så bara kommer det ett barn som bara så här...
Ja.
Pajar kroppen.
Men jag trodde att det skulle vara värre också med min ätstörning jag hade förut. Att det skulle vara så här, vad kommer hända? Och, men jag kunde inte ha brytt mig mindre. Alltså, det har bara, och sen efter det har bara gravidkina bara rasade av mig automatiskt.
Kroppen, den är smart.
Ja, verkligen.
Återhämtar sig bra.
Ja. Och hade det inte gjort det hade jag inte brytt mig. För att det är så här, världens bästa grej.
Mm. Har du någon bok eller dokumentär att rekommendera?
Ja, men då är jag i så fall 100 Days Happier. Den är så bra. Och dokumentärer, jag kollar mycket på så här morddokumentärer. Det är Jinx, har du sett den?
Nej.
Otroligt bra, om man är intresserad av sånt.
Vad handlar den om då?
En, ja, seriemördare i New York.
Mm.
Väldigt bra.
Kan man inte få lite mörka tankar om man kollar på mycket morddokumentärer och så?
Jo, jag kollar, jag måste ha rätt sinnesstämning. Men jag intresserar mig väldigt mycket för det. Jag har faktiskt sökt in till kriminologi nu i höst på högskolan. Så vi får se. Jag är väldigt intresserad av sånt. Kanske lite
spännande.
Uh-huh.
Det kanske är någonting som du ska satsa på sen. Någon sån här mordpodd.
Ja, uh-huh, kanske det.
Men jag kan säga en sak som jag hade varit intresserad av att göra. Det är när man hör på alla de här och man kollar på de här serierna eller man ser så här människor som är så här, man tror inte att det är sant.
Nej.
Att det hade ändå varit intressant att sitta med en Breivik.
Mm,
och bara sitta med han i den där isoleringscellen och bara så här, få prata några timmar och försöka förstå hur han tänkte, hur det var att gå runt och döda alla de här barnen, vad som rörde sig i hans huvud just då och hur tankarna har gått efteråt. För att det är en sån sjuk skillnad från allting, så att det är också det som är, ja, det skrämmande kan även vara spännande.
Ja, verkligen, nej, sånt intresserar mig.
Vilka tre egenskaper hos dig har varit så här, mest avgörande för din resa?
Jag är perfektionist, vilket är på gott och ont, men jag gör aldrig något halvdant. Det skulle jag aldrig göra. Och har jag haft någon period jag kan ha haft mycket och gjort något halvdant, det liksom sitter i kvar och jag är så missnöjd med resultatet. Så det är helt klart en grej. Otroligt målmedveten och liksom har någon naiv, eller liksom jag är helt så här, jag kan göra vad jag vill. Sån inställning. Och blir det inte som jag hade tänkt mig, då har jag lärt mig något av det. Jag har verkligen kommit till det. Att... Och sen disciplin, tror jag. Jag tror många har en vision eller dröm. Och sen tänker man att det bara ska hända. Man måste jobba för det också.
Måste göra någonting varje dag för att komma vidare.
Exakt.
Eller? Vilken är din bästa vana eller rutin?
Jag ser alltid till att ha tid på morgonen. Att jag ska göra någonting klockan 9, då går jag upp 7. Att det är min absolut bästa vana. Oavsett om jag går upp 4 på morgonen, för jag ska med ett flyg, så måste jag ha min tid. Ta en dusch, ta en kaffe. Alltså jag gör mig redo för dagen. Och det är min bästa rutin. Annars fungerar inte jag.
Kör du några andningsövningar?
Nej, men jag har försökt. Och meditation och... Jag har inte kommit, men jag har hört att det krävs träning. Det lät
som
träning.
Att du skulle säga allt sånt skit.
Ja, lite så. Men jag försöker och jag har hört att det tar tid. Men det är svårt att
det är svårt.
Meditera.
Det är svårt.
Mm. Gör du det eller?
Nej, men jag har en grej nu.
Uh-huh.
Du kanske skulle joina den någon dag. Men jag kör ju klockan 8 varje dag på min Insta live.
Ja.
Så kör jag andningsövning. Uh-huh. Då kör jag Wim Hof. Det skulle ju kunna vara din... Men din man kallas ju Iceman.
Mm.
Och jag har ju träffat en annan Iceman.
Mm.
Det är väl så här 40 års skillnad på det, men skitsamma, same.
Ja.
Men det är Wim Hof Iceman som han bestiger ju Mount Everest i shorts och så här, sjuka grejer. Mm. Men han har ju verkligen implementerat det här cold showers i världen och andningsövningarna.
Mm.
Så att, vilket är helt magiskt. Alltså det känns ju verkligen som att man går på tunga droger när man gör hans övningar.
Är det sant?
Ja, det är helt... Alltså att köra den här övningen, det är från, och det ser man väldigt tydligt också, hur det tar kanske 12 minuter eller något, hur jag är i början och hur jag gör i slutet. I slutet då bara sitter jag där och bara så här, man bara oh, wow, holy MacGyver, alltså man bara wow. Och i början så är man, här man kanske så mycket stress i kroppen, allt bara försvinner och man är så lugn och man är så här wow.
Oj, så. Det måste jag testa.
Så ja, häng med någon gång. Klockan 8 varje dag kör jag. Vi kanske kan köra en live ihop.
Oh ja, det skulle du kunna göra.
Så får du vara med och köra. Det hade varit jättekul.
Det här vill jag lära mig.
Ja. Mm. Men det är, grunden är det, det är inte, det här har inte jag kommit på någonting alls. Men jag blev så inspirerad av när jag var i Holland och träffade honom och såg vad han har gjort. Jag har en autoimmun sjukdom bland annat som heter vitiligo. Okay. Det syns lite grann här att jag är lite vit här. Jämfört med här. Det syns lite grann här. Men att jag tappar pigment på kroppen. Nu är jag så vit i sig, men du ser lite grann här. Ser du bland annat. Men det är bland annat en av de autoimmun sjukdom där immunförsvaret går på sina egna celler. Mm. Helt ofarligt i den här. Men det finns så mycket stories och saker som han har gjort med alla de tusentals människor som han har hjälpt till, som har gjort att de har botat sjukdomar. Jag tror att det han gör med sina andningsövningar, med kontroll över sin kropp, han har inte varit sjuk på 40 år, det tror jag att man om 10 år, om 15 år kommer hitta till forskningen. De forskar jättemycket på honom nu, tar inte laboratorier och kollar exakt allting. Han har gjort såna otroliga sjuka saker. Han har ju också suttit i svaka över 2 timmar. Ja. Alltså man brukar säga så här, man klarar det, men en människa klarar 15 minuter. Ja. Sen så typ blir den för kall. Ja, han har suttit 2 timmar. 1,52 var det exakt. Så att jag tror att mycket av det han gör med andningen, alltså att man, tänk bara när man är stressad, det vet du som också har mycket ångest, när du är stressad, du andas inte från magen.
Nej.
Alltså det här, det är ångest, det är som man kan stå ett djupt andetag ens. Man blir så här, man får nästan så här dubbel hjärtslag och det är så här.
Ja. Gud vad intressant. Det här tror jag skulle hjälpa mig
i livet. Den övningen är, den ska du göra varje morgon. Jag gör den varje kväll nu. Mm. Men det hjälper också mig att göra den. Genom att jag gör den nu, jag har kört en vecka nu live. Men då hjälper det mig att jag måste göra den. Så jag vet 8 varje kväll så sitter jag en kvart och gör den. Och sen efteråt bara wow. Men fan, vi kör ihop någon då.
Det har varit jättekul.
Så får du lära den. Den är ganska enkel. Men alltså, jag lovar, den förändrar livet.
Ja, det, nu är jag, är så, jag älskar sånt här också.
Det är helt sin. Och jag tänkte så här. Alltså man har hört om det hit och dit och ta 10 och så här, men sen bara gör man det, man bara wow.
Okej. Okay, wow, måste testa det här.
Ah, det är så häftigt.
Så intressant.
Vad säger du, Art? Vi gör det. Det är helt sinnes. Som att ta heavy drugs. Vi ska köra lite kort nu till lyssnarfrågor. Och Victoria undrar, vad är nästa steg i din karriär om du får drömma bort lite grann?
Det är att ha mitt klädmärke i rullning om 1 år. Det är nästa steg. Det ska jag se till att det händer.
Klart du ska.
Ja.
Kul.
Tack, ja.
Kommer det något i den manliga kollektionen?
Nej, Victor har också frågat det, men det får nog ta några år.
Ja, gäller
att fokusera. Det är inte lika kul.
Nej, jag håller med. Så där tar vi nästa. Din relation till din kropp, till mat. Hur var det att ta sig igenom ätstörning och hur mår du idag?
Otroligt bra idag. Helt okomplicerad. Helt okomplicerad. Nästan att det är nästan, jag har slagit åt andra hållet. Det är som att jag borde gå ut och gå idag. Jag borde kanske äta en sallad för att min kropp ska liksom få energi. Så otroligt bra. Och ätstörningarna, jag kommer ihåg att jag googlade, jag förstod inte, för jag hade bulimi, så jag förstod inte att jag hade det, och sen googlade jag på så här, jag tänkte så här, undrar om det här måste ju, det låter som att jag är född i farstun, men det var så här, det är inte normalt att spy så här, och då läste jag att jag hade bulimi, så konstaterade det, och sen var det liksom att man började tappa hår, och jag har varit väldigt så här hårig, jag är fortfarande väldigt hårig liksom, och så läste jag att man kunde få problem med att få barn, och då bestämde jag mig, så jag tog aldrig någon hjälp. Och det tror jag också har min disciplin redan från skolan att göra. Men jag bestämde mig för att bli frisk. Tog ett tag såklart. Men så idag är den otroligt bra. Jag är väldigt tacksam över det.
Skönt.
Däremot tycker jag att har man problem, man ska ta hjälp.
Bulimi verkar ju vara väldigt jobbig också.
Ja, så kontrollerande.
Alltså mycket ångest och sen när man har ätit så går man. Man vill inte, man försöker hålla allting hemligt också. Exakt. När man försöker för sin omgivning.
Ja, exakt. Ja, Victor märkte inget. Så, nej.
Men då gick du bara på toaletten och spydde efteråt? Eller?
Mm, och så taktiska. Jag kunde gå och köpa typ munkar. För att jag var så sötsugen. För att jag fick aldrig äta socker. Så åt jag det. Och så visste jag att munkar typ var lätta att spy upp. Så då köpte jag kanske 5 och så åt jag det på en minut. Och så tog man tid. För man visste att är det inne längre, trodde man, eller jag. Är det inne längre än 5 minuter, då börjar det sätta sig. Så höll på sådär.
Aj, alltså, otroligt jobbigt. Ja. Vi har en fråga här. Skulle du kunna tänka dig att starta en ny podd?
Jag älskade att podda och jag är så stolt över våran podd. Men nej. Just för att man berättar lite mer än vad man ville. Och jag tror inte man kan ha en bra podd om man inte är superöppen. Då blir det tråkigt.
Hur förhåller ni er till pengar? Är det lätt att tappa fotfästet och sväva iväg?
Nej, alltså vi är väldigt sparsamma av oss. Och gör vi ett stort köp så bollar vi det. Det är inte så att en av oss bara går och köper något helt galet. Utan pratar mycket, investerar mycket. Otroligt liksom.
Hur investerar ni för något?
Ja, vi kollar upp nu lite fastigheter. Victor investerar i klockor. Vi har andra investeringar och lite sånt där, aktier och grejer. Så att vi är väldigt... Jag kan förstå att man tror det. Men vi är nog väldigt... vi är inte av med så mycket pengar.
Om det är så att man vill komma i kontakt med dig,
ja,
följa dig, hur gör man då?
Jag heter Maja Nilsson Lindelöf överallt. Löv med F. Fast
sägs, man säger V.
Man säger V. Och på Instagram finns alla kontaktuppgifter och allt.
Och du svarar på exakt allting?
Nej, jag försöker. Men jag samlar ihop det och sen svarar jag. Men sen har jag en fantastisk projektledare som hjälper mig med alla jobbgrejer.
Har du bara något tips hur man ska få en stor Instagram? Är det något du tänker på?
Vara sig själv. Det finns för mycket. Det är så mycket profiler nu så man måste sticka ut. Vara sig själv. Sin stil, sin nisch. Och köra stenhårt på det. Och tycka att det är kul. Jag tror att man kan inte hålla på och kämpa fram material utan det måste vara kul. Jag är lite så, min projektledare hatar, hon är så, nu måste du lägga upp något. Och jag säger nej, för jag har inte gjort något idag. Så, nej.
Och hur ser framtiden ut för dig nu?
Oklar, som för alla. Och jag tänker så här, hösten, allting kommer ju vara oklart. Jag tror att det här kommer, ett år kommer det ju vara... svajigt det här.
Lätt hela det här året, ja, i alla fall.
Man trodde inte det först, så alltså, det är så läskigt. Så jag vet inte. Utan jag fortsätter mina projekt och jobbet. Och bara också njuta av att vara mamma och vara med Viktor och bara vara.
Det blir jättehärligt.
Mm.
Också kunna, det här kan ju vara ett år också som man kan få andas lite i. Och du som har så mycket med dina projekt, det kan vara skönt också att inte bara allt maxas på totalt.
Nej, jag njuter faktiskt jättemycket av det. Att fast det är som det är och det är så tragiskt och hemskt, så försöker jag bara vara nu.
Det som är bra är ju också att man kan hänga med i familjen.
Ja, det älskar jag.
Alltså för att annars så är det ju... Det vet jag också som det var. Det var någon månad nu när jag inte kunde spela in en enda podd.
Nej.
Och då är det bara så här... Ja, men då, det är så skönt att... Det är därför helgerna är sköna. För att det är ingen som når den.
Nej,
för att ingen folk har respekten. Och nu är de här. Det är lite grann som att det är helg lite grann hela tiden.
Ja, verkligen. Jag har ju aldrig varit så här mycket med Victor på flera år. Så att jag njuter.
Gött. Nu, jättestort tack att du kom hit. Det har varit jättehärligt att sitta och prata med dig.
Det var jättekul var det.
Ja,
tack för att du bjöd in mig. Fantastiskt.
Ja, men jag tycker det var superhärligt. Sen ska vi köra andningsövningen ihop.
Det ska vi göra.
Så får vi se. Du kommer känna dig svimfärdig. Du kommer känna att det kommer sticka i kroppen. Du kommer vara snurrig i huvudet. Och det kommer vara alldeles underbart.
Ja, jag ser fram emot det.
Stort, stort tack att du kom hit med.
Tack, Alex.
Fram Gang Spotting with Alexander Polaros.
Tack för att du lyssnade på det här avsnittet med Maja. Så otroligt glad att hon ville vara med. Och så här då, veckans utmaning, det är att du inte ska klaga någonting på 7 dagar. Gå in och signa upp dig på min Instagram, att du är med. För att signa upp dig och skriver jag är med, då kommer det öka sannolikheten att du verkligen går in för det här, att du ser alla andra som är med. Du kan läsa deras kommentarer. Japp, så signa upp dig 7 dagar utan att klaga. Den är otroligt svår. Vi klagar på allt möjligt hela tiden. Och du vet, som man lyssnar på Framgångspodden nu många gånger, att det vi tänker, det blir vi och det gör vi. Så att vara med på den här 7 dagar utan att klaga. Du får inte klaga på någonting, inte vädret, inte kaffet, inte någon kollega, inte att du är hemma, inte någonting alls. Inte klaga något på 7 dagar. Är du med, gå in och signa upp dig på min Instagram. Nu önskar jag dig en fantastisk vecka, så synes och hörs vi snart. Stort, stort, stort tack att du lyssnar.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.